Nu börjar Radio Total Normal. Programmet där vi med erfarenhet av psykisk ohälsa säger vad vi vill. Här är alla röster lika värda.
Hej och hjärtligt välkomna till Radio Total Normal, ditt psykigheten. Som vanligt hittar du oss på 101,1 MHz i Stockholms närradio. Vi sänder i vanlig ordning från Fountain House Stockholm. Framför mig har jag en härlig publik. Största delen av dagens program ska vi ägna åt kärlek och psykisk ohälsa. Radio Total Normal har tillsammans med tidningen Socialpolitik ett projekt där medlemmar på Fountain House bidrar med texter som ska resultera i en skrift. Eller kanske till och med en bok. Den har hunnit få arbetsnamnet Kärlek i ohälsans tid. Som inspiration till detta skrivande bjuder vi in under våren unga författare som skrivit om kärlek och psykisk ohälsa. För ett par veckor sedan var Amanda Romme här och nu idag har vi Frida Andersson på plats som ska prata om sin bok Kärlekspsykosen. Den handlar om en förälskelse leder till att hon hamnar i psykos. Vi bjuder även på sång, berättelser ur livet, poesi och mycket annat. Så stanna kvar och lyssna på 101,1 MHz. Är du i närheten av Götgatan 38 och på Fountain House så stig in i värmen och gör oss sällskap. Vi bjuder på fika. Hjärtligt välkomna till dagens program. Jag som är dagens programledare heter Elinor. Vid min sida på scenen har jag nu Frida Andersson tillsammans med mamma Ingrid. Ingrid kommer att hjälpa till att svara på lite frågor, inte minst hur det är att vara anhörig. Hjärtligt välkomna till oss.
Tack så mycket. Ja,
tack.
Din bok Kärlekspsykosen som många av oss har läst handlar ju om hur du börjar plugga på ett universitet, träffar en kille i din studentkorridor och blir kär. Men inte har samma känslor tillbaka. Och där någonstans började det gå snett och ramlar så småningom i en psykos där han utgör en stor del. Kan du berätta, hur var det att skriva om det här?
Det var både jobbigt och väldigt kul mellanåt. För jag tycker om att skriva. Men det var också jobbigt för jag behövde liksom gå igenom psykosen igen. Men blandade känslor skulle jag säga. Ja.
Okej. Var fick du modet ifrån att skriva det här?
Till en början skrev jag ju bara för mig själv och ingen tanke om att det skulle bli en bok. Så då tänkte jag inte att det var modigt utan det var ju bara för mig själv. Det var först när ett förlag antog det som jag började tänka, oj, vågar jag vara så här så pass utlämnande att blotta mig med mina innersta känslor och hela min psykos. Men jag kom fram till att jag ville göra det. För om det kan hjälpa andra människor liksom, så varför inte? Så kände jag.
Varför skrev du boken? Vad var syftet? Var boken sätt att bearbeta det har varit med om psykosen?
Ja, det skulle jag säga. Det funkade terapeutiskt att gå igenom allting. När jag började skriva så ville jag liksom få ner allt. Ville jag få ner alla mina tankar och känslor bara på papper. Och bara få ner allt jag hade varit med om. Och det, jag tror det funkade ganska terapeutiskt. Men det var jobbigt stundtals också att gå igenom.
Nu ska mina kollegor få ställa lite frågor. Malin eller Anna går runt med mikrofonen.
Ja. Jag undrar lite grann vad det var som utlöste psykosen. Tror du att det var förälskelsen som var den största anledningen? Eller var det kanske droger? Eller tror du att du skulle ha hamnat i psykos utan förälskelsen?
Det är en bra fråga. Jag har funderat mycket på det. Och jag tror att min psykos låg och lurade lite. Och när jag var i en så pass utsatt situation att jag flyttade till en ny stad och nya människor, en ny korridor, så byggdes allting upp och så var förälskelsen pricken över it som fick mig att bägaren att rinna över lite. Men jag tror ändå att jag hade fått en psykos av något annat. Men jag vet inte av vad. Men jag tror att det var inga droger eller så. Utan det var, jag brukar säga att det var förälskelsen som var den triggen faktiskt.
En följdfråga då. Som jag kommer ihåg, jag har läst din bok. Visst var det så att du fick en psykos till?
Ja.
Vet du vad som utlöste den?
Nej, den handlade ju faktiskt om samma sak som min första. Vilket är ju konstigt att det kom tillbaka till mig, de här tankarna om Viktor. Men det kan jag inte svara på varför det kom tillbaka.
Men Viktor fanns med liksom i dina tankar en gång till. Det var inte någon annan förälskelse, utan det är han som
det var han igen.
Får stå för alla psykoserna.
Ja. Nej, men det är jättekonstigt. Men jag har märkt att jag har fått 3-4 psykoser totalt. Och de brukar komma vid våren. Jag vet inte om... Ja, det är nu. Jag vet inte vad det är. Det är något jag anmärkt på bara. Men annars... Det har smygat sig fram psykoser ändå. Trots att jag inte haft någon förälskelse igen eller något stort som hänt. Mm. Så det är svårt att säga. Mm.
Den här Viktor då, som är så viktig. Finns han i ditt liv på något sätt fortfarande, förutom med dina tankar och fantasier?
Nej.
Det gör han inte.
Nej.
Har han fått läsa boken och fått ta ställning till att du lämnar ut honom lite grann också?
Ja, jag förstår. Jag skickade boken till honom när den kom ut. Men jag har inte fått någon respons. Men jag tror han var lite rädd att jag skulle trigga igång någonting om han skrev till mig kanske.
Ja. Jag förstår.
Så jag tror han var lite försiktig med det liksom.
Okej, okay. Tack.
Jo, jag undrar, känner du dig stämplad av samhället och kanske även av dig själv? Och går du i terapi nu efteråt och bearbetar det som har hänt?
Mm. Jag skulle faktiskt säga att jag inte känt mig stämplad av samhället. När jag berättar om att jag har haft psykos, vilket jag är ganska öppen med, jag har ju skrivit en bok och sånt, så det är öppen med nya relationer. Då möts jag oftast av ett genuint intresse. Folk är intresserade. Och jag har faktiskt inte märkt av att någon har tagit avstånd eller stämplat mig på det sättet. Kanske de gör ändå, men inget jag har märkt av. Och jag har inte gått i någon slags terapi för att bearbeta det som hände. Jag gick i terapi där och då, när jag var mitt uppe i det. Men efteråt, för att behandla det som jag varit med om, det har jag inte gått i terapi för. Och jag tror faktiskt inte jag behöver det. Jag tror det är väldigt individuellt om man behöver det eller inte. Och att det funkar för vissa och funkar inte för andra. Jag tror jag klarar mig utan. Ja.
Men hur förhåller du dig till psykosen idag då?
Det är lite när jag släppte boken, så kunde jag lite släppa allting bakom mig och gå vidare. Då var det liksom, okej, okay, då är den historien där. Och ett avslutat kapitel lite. Och vad var frågan?
Hur du förhåller dig till psykosen idag?
Lite distans och lite humor kan jag tänka på det liksom. Och, men visst är det jobbigt och... Jag kan känna skamkänslor ibland också över det som har hänt. Men jag försöker att tänka lite att jag lärde mig något utav det också.
Mm. Ja, för jag tänkte att man hör mycket att det är skam just och hur man då, att man skäms efteråt. När man,
ja, precis, efteråt var det väldigt mycket skam. efter när jag precis kom ut ur psykosen. Då var det en depression och med skamkänslor i något halvår kanske.
Ja.
Men nu är det ju 8 år sedan sist, så jag har liksom landat.
Tror du att alkoholen var bidragande faktor till insjuknandet, eller var det någon slags självmedicinering när du hade psykos?
Det skulle jag säga var självmedicinering när jag hade psykosen. För jag började inte dricka kopiösa mängder innan psykosen, utan det kom med psykosen. Så jag tror inte det var en bidragande faktor till att jag hamnade i psykos, utan det var mer för att dämpa de starka känslorna jag hade i psykosen. Så det var en självmedicinering för att bara få ett lugn i allt kaotiskt som hände mig. Och det är ju inte bra att medicinera på det sättet, men jag hade ingen annan utväg, kände jag då. Så då blev det mycket alkohol under psykosen.
Är det så att du medicinerar idag för att inte hamna i psykos igen?
Ja, det gör jag.
Ja.
Lite antidepp, lite antipsykotisk och lite annat. Jag kommer inte ihåg. Ja.
Jag vet att första gången när du beskriver det här att när du gick in i psykosen så blev det så färgstarkt allting, ja, och du kunde liksom leva ut i sociala sammanhang där du tidigare kände begränsad.
Mm.
Och sen när medicinerna kom in så försvann färgerna och du var inte alls lika socialt kompetent.
Nej.
Hur hanterar du det? Är det det som är priset för att inte bli psykotisk fortfarande? Liksom att du behöver finna dig lite mer gråskala och...
Ja. Det är något jag saknar med mina psykoser, att jag känner mig väldigt levande, att känslorna är väldigt sprudlande och jag kan ta för mig mer. Men jag tycker, alltså det känns lite som med mina psykoser, de jag haft, att jag på något sätt har blivit lite bättre och bättre, alltså efteråt. Idag, liksom, innan själva första psykosen mådde jag väldigt dåligt. Jag hade svårt med det sociala och sånt. Och idag känner jag inte samma som då. Så jag har liksom inte gått tillbaka, utan jag har blivit lite bättre i och med kanske psykoserna. Jag vet inte, eller så är det något annat. Jag kanske missade din fråga.
Nej, då, absolut. Du svarar på det jag frågade. Jag tänkte att det... Är det så att du liksom har lärt dig av psykoserna att inte gå... Alltså, jag har en tanke att om man låter psykosen få blomma ut full blom, då går ju hjärnan på högvarv väldigt länge. Mm. Och då kan depressionen bli desto djupare.
Ja.
Men att du har förmågan idag att kunna liksom se, oj då, nu håller jag på att halka in i det här. Och kan bryta det tidigare så att djupen inte blir lika djupa. Kan det vara så? Eller är det bara jag som fantiserar?
Ja, det är mest mina anhöriga som ser att det är på väg att gå mot en psykos igen. För jag själv tänker liksom att det här kanske är sant ändå, det här som jag upplevde. Och då är det alla andra som har fel. Och jag har ingen sjukdomsinsikt på det sättet. Utan det är mina anhöriga som får liksom bromsa mig, lägga in mig eller liksom göra så att det stoppas tidigare än vad det gjorde första gången. För då visste de ju inte vad som hände. Men ja.
Ja, så du har, det är ditt nätverk, din mamma och dina nära som hjälper dig varenda gång?
Ja, jag kan inte...
Du kan inte själv inse vad det är som
jag håller på att hända? Jag inser att det är på väg igen, men jag tror att det är sant. Jag tror att psykosen är inte något sjukt. Nej. Utan det är en världsbild som jag har rätt i och alla andra har fel i. Liksom. När jag fick min andra psykos så blev det liksom, ja men aha, det är kanske sant ändå, det här med tvillingsjälar.
Mm-hmm.
Men då var ju min anhöriga och fick stopp på det hela liksom.
Är det för att du liksom mådde så bra i början av psykosen som gör att du liksom lätt halkar dit igen för att det känns bra?
Ja absolut. Ja. Det är otrolig känsla som jag hade i mina psykoser. Men också väldigt hemska känslor också, såklart.
Har vi en fråga här borta?
Hej. Jag har två frågor. Första frågan är, tog du medicin och hur ser du på medicinering? Och den andra frågan är, skrev du mer än du hade psykos?
Mm. Första frågan var om jag tar medicinering och hur jag ser på det. Ja. Jag ibland tänker jag att jag kanske inte har de diagnoser jag har, men jag tar medicinering för att inte oroa min omgivning. Det spelar ingen roll för mig om jag tar det eller inte, även om jag kanske inte tror att jag har just de här diagnoserna. Men jag gör det mest för att inte oroa min anhöriga. Och sen nästa fråga var, vad var det?
Om du skrev medan du hade psykos?
Ja, jag skrev dagbok varje dag i 3 månader där. Mm. Så jag hade mycket material att ta från när jag skrev boken. Det var liksom skrivet i kronologisk ordning, så jag kunde liksom ta olika och sätta ihop det till stycken som jag behövde i boken. Så jag skrev mycket då. Okay.
Tack.
Mm.
Får man fråga vad det är för diagnoser du fick, om du vill svara på det?
Ja, jag fick först i Lund fick jag bipolär sjukdom ospecificerad, som senare ändras i Göteborg till typ 1. Bipolär sjukdom typ 1, som senare har ändrats till schizoaffektivt syndrom. Så det är det jag har just nu. Så eftersom läkare har varit lite veliga vad jag har, så har jag också liksom, har jag verkligen det här ändå liksom? Men något har jag ju, eftersom jag har fått psykos gång på gång.
Mm.
Ja.
Jag ska se. Jag undrar om vi ska slå igång en låt, så vi tar en liten paus och så fortsätter vi frågor efter låten.
Du lyssnar alltså på Radio Total Normal, och vi pratar med Frida Andersson och hennes mamma Ingrid om boken Kärlekspsykosen. Min kollega Malin eller Anna går runt med mikrofonen.
Ja, är det någon fler som har frågor? Anna?
Jag skulle vilja fråga dig, Ingrid, hur det är att vara mamma och se sitt barn glider in i en annan verklighet. Kan du berätta lite?
Ja, det kan jag försöka göra. Första gången så visste jag ju ingenting om psykoser. Hade inga släktingar eller vänner som hade haft det. Och det var ju sorgligt å ena sidan att se sin dotter gå in i detta. Att livet inte blev riktigt som det skulle, med ett vanligt studentliv och så vidare. Men det var också fascinerande förstås. Det var som en väldigt stor händelse. Och jag kände att jag ville verkligen vara nära Frida. Och stötta henne så mycket som möjligt och lära mig om det här.
Och tycker du att du har gjort det, att du nu vet du mer idag?
Ja, jag vet mycket mer idag. Men man måste också tänka att alla psykoser är olika. Så jag vet mycket om Fridas psykos. Ja. Så. Men det är ju lite krävande också. Och man får ta en dag i taget och se hur det går. Och jag har gått i tidig pension för att kunna vara med mycket. Men min förhoppning är ju att Frida ska klara sig mer och mer självständigt. Och känna sig nöjd med sig själv och sitt liv.
Tycker du att du har fått bra stöd och så av vård?
Ja, jag tycker nog faktiskt att jag har fått bra stöd. Och vi har fått bra stöd, speciellt i Lund, i den första psykosen. De var fantastiska där. Och i och med att vi fick ett sånt gott mottagande, det var så förstående och intresserade människor, så är man inte så rädd för det här. det är en del av livet också att få psykoser. Och det får man acceptera och göra det bästa av.
Vad tycker du om boken?
Jag tycker den är jättefin. Det är en stark bok och jag är väldigt stolt över Frida som har skrivit det här. Och jag tror verkligen att den kan vara till hjälp och glädje för andra också.
Jag tyckte den var väldigt lätt tillgänglig. Det var nog fler här som sa att man läser, du beskriver en sån svår sak, men man kunde nästan, jag har aldrig haft en psykos för, men just att man kunde känna verkligen hur det var, på att du leder in så att det finns den som ljudbok och sånt där också, jag tänkte för. Ja, det är ju jättebra så att den kan vara till, för jag tänkte det att just för att snarare lära sig om. Så jag tyckte den var väldigt väldigt bra. Ja, så att det tyckte många borde läsa den. Jag tror att vi har fler. Hade du en fråga, Ulla-Britt?
Jag själv har haft många psykoser. Men jag tänkte att, och vi har tänkt här på huset, att vi skulle starta en anonym psykosgrupp, du vet, som anonyma alkoholister. Uh-huh. Eftersom man gör så mycket tokigt som man är skäms för och sådär. Och det, jag är väldigt rörd över att du är så modig. Mm. Att du är så öppen med vad du har varit med om. Och du är stärkande faktiskt, för att du tar bort hela traumat av att berätta om psykoser. Och det är väldigt fint alltså. Och det är många av oss här som har haft psykoser som behöver liksom lätta på den där mörkret och det man tycker är konstigt, va? Så det känns väldigt i tiden liksom, att gå ut och berätta såna här saker på så fint sätt, tycker jag. Utan att det är så här tungt mentalsjukhus.
Ja, jag förstår. Ja, men det var lite min tanke, tror jag.
Det var det.
Att få det lätt förståeligt och lättillgängligt, och att en så vanlig person som jag, som bara är en student som ska plugga, och så hamnar jag i det här helt plötsligt. Det ska vara, jag ville att det skulle vara allmängiltigt på något sätt. Och även om man kanske inte känner igen sig i psykoserna, så känner man nog igen sig i att vara en ny student, kanske börja plugga, nya människor och bli förälskad. Liksom.
Absolut.
Så, ja.
Och ofta är det ju så att man får psykoser just i kärlekshistorier.
Ja.
Att det börjar blomma ut då. Just, hur gammal var du när du
bröt? Jag var 21 år.
Ja, de säger det, att det är 20-årsåldern som man börjar planera för familj och man ser framåt sitt vuxenliv och sådär. Det är ganska mycket som händer.
Ja, det var nog för mycket för mig.
Ja, men jag har varit där också. Ja, jag är jättetacksam för att det är ljusna liksom. Man kanske själv vågar skriva någon gång.
Ja, det tycker jag.
Tack så mycket.
Ja, jag håller med om det här. Det är starkt gjort och bra när du känner för det, att skriva en öppen bok. Så här. Ska jag fråga, hur var din barndom? Så
säger jag skulle säga att den var väldigt normal. Alltså, bra skulle jag säga. Jag tror inte jag kan koppla det till att det var något som hände i barndomen. Skulle du säga?
Nej, jag tror inte det heller faktiskt, om mamma.
Nej. Det var en bra barndom. Det kan ha varit lite krångligt när jag kom in i tonåren. Och det var mycket känslor och drama bland vänner och sånt. Som gjorde att jag kanske stängde in mig lite. Blev väldigt blyg och tyst. Men det kan jag inte skylla på barndomen direkt, utan det var mer i tonåren i så fall som det blev väldigt annorlunda från vad jag hade upplevt tidigare kanske.
Ja, tack.
Är det fler? Men jag tänkte, vad har du fått för mottagande om boken?
Väldigt bra recensioner tycker jag när jag har kollat runt. Det är jättekul faktiskt. Det är lite overkligt att tänka att det faktiskt blev en bok. Och det Nej, men jag har fått fina recensioner och fina omdömen faktiskt. Mm. Så det är jättekul.
Skriver du någonting nu?
Nej, det gör jag inte. Men det skulle vara kul och om man hade någon bra idé som man kunde spåna på. För jag tycker väldigt mycket om att skriva. Men just nu skriver jag inget.
Du har en fråga.
Lite. Man tänker på, är du sjukskriven idag? Och har du tänkt dig som författare som yrke?
Nej, jag har inte tänkt mig som författare som yrke. Utan jag arbetstränar just nu på ett café där jag bakar. Och bakning är ett stort intresse som jag har. Så det vill jag nog fortsätta med i nuläget. Skulle man säga att jag är sjukskriven? Eller?
Du har aktivitetsersättning från Försäkringskassan.
Ja.
Och det har du haft ett par år.
Ja.
Men snart är det ju dags då att du ska försöka komma ut i det vanliga arbetslivet.
Ja.
Är det någon annan? Hallå. Är det någon annan som har en fråga?
Hur gick det med studenten?
Utbildningen jag gick.
Ja.
Jag var tvungen att hoppa av logopedprogrammet då. Och jag har inte hoppat på det igen. Utan nu är det bakning jag håller på med. Men jag funderar på om jag ska studera något på universitetet längre fram. Men just nu bakning. Ja.
Men logoped, det kände du inte, för det har du släppt.
Ja, det har jag släppt faktiskt. Ja. Men man vet ju aldrig, man kanske kommer in på den banan igen, vem vet. Men just nu är det släppt.
Vill ni tillägga någonting?
Inte vad jag kommer på nu.
Nej, vi kan sätta på lite musik så kan vi se om vi kommer på något mer. Och annars så kan vi gå vidare. Tusen tack så länge.
Ja, tack.
Hej igen. Har ni något mer ni skulle vilja tillägga?
Nej, det är inget speciellt som vi vill tillägga nu. Är det någon mer fråga från publiken? Nej.
Okej, var kan man hitta boken? Kan man hitta den på bibliotek till exempel?
Ja, den finns på många bibliotek i Sverige. Och sen kan man också köpa den på Akademibokhandeln på nätet. Och så finns den som ljudbok på de flesta ljudbokstjänster.
Okej, då tackar vi så väldigt mycket för att ni kom hit.
Tack så mycket!
Nu fram på scen så har vi vår karaoke queen, Sari. Varsågod!
Jag ska sjunga... Vill ha dig i mörkret hos mig med freestyle. Jag har gått i samma klass i snart ett år. Jag har gömt mina känslor så gott det går. Men när du tittar på mig ibland så river du muren som jag byggt upp. Vi går i första ring och jag fattar ingenting. Jag borde lyssna bättre, men vad ska jag ta mig till när det enda som jag tänker på är din mjuka kropp som kan bli min. Jag vill ha dig i mörkret hos mig. Tiden är stannar när vi rör vid varann. Och jag lättar, jag flyger, jag svävar fram. Låt det aldrig ta slut. Vill ha dig i mörkret hos mig. Tiden är stannar. ensam i min stora säng. Drömmarna blandades med rädsla för framtiden. Om jag inte tar det nu så tar någon annan dig bort från mig. Men allting gick så snabbt, plötsligt var det bara här. Mina fingrar de fumlar och din blus den gled isär. Men vill du bara skumbar och smeka mig varm? Jag vet att du vill, jag vill ha dig i mörkret hos mig. Tiden stannar när vi rör vid varann. Och jag lättar, jag flyger, jag svävar fram. Låt dig aldrig ta slut.
Och hej Dilian, du blev inspirerad av boken och skrev en text om dig själv och dina erfarenheter av förälskelse.
Ja, jag blev verkligen inspirerad av den här boken och så upptäckte jag att ja, men det var inte så olikt sånt där som jag har varit med om själv. Jag har visserligen inte gått så långt som till en psykos, men det här med galenskapen i att vara förälskad, den kände jag ju igen. Så tänkte jag, jaha, kan Frida så kan väl jag. Så att jag skrev lite grann från min egen erfarenhet. Det blev så här. Jag hade precis skaffat mig en elgitarr. Det var ett stort steg för mig. Förut hade jag bara spelat akustiskt. Och det var ju bara manliga rockstjärnor som spelade elgitarr. Definitivt inte vuxna kvinnor vars enda erfarenhet av gitarrspel var att spela till lovsångerna i kyrkan. En dag träffade jag i alla fall en supercool kille på en träfflokal. Han var ledare för en musikcirkel och sa att jag var välkommen. Helt otroligt, lilla jag. Och om det inte hade varit för att han var så läcker så hade jag aldrig haft självförtroende att tacka ja. Han var både snygg och trevlig och han ville ha mig med. Helt oslagbart. Den här chansen ville jag inte missa. Så jag samlade allt mod jag hade. Tog med mig guran, en Fenderstrata, som jag fortfarande är väldigt stolt över. Och traskade iväg till replokalen i Bagarmossen. Nu är det så att jag behöver sitta på grund av smärtor i fötterna. Så normalt står man ju upp när man spelar gitarr. Men nu var jag tvungen att sätta mig och det blev alltså så att jag blev sittande med ansiktet rakt emot hans kön. Visserligen dolt bakom gitarren, men vem bryr sig? Det hindrade inte mig och mina fantasier. Jag blev som förhäxad av hans höfter när han juckade i takt med musiken. Hur mycket jag än försökte så kunde jag inte tänka på något annat. Jag blev som helt betagen av honom. Tänkte jämt på honom, drömde om honom, fantiserade om honom. Men det började bli jobbigt att gå till replokalen. För jag var så rädd att jag inte kunde dölja mina känslor. Han var gift. Och jag hade tillräcklig verklighetsförankring för att inse att mina känslor de var inte besvarade. Ja, den här tiden så gick jag i alla fall i terapi. Och jag ägnade minst ett år åt att trötta ut min stackars terapeut med min längtan, min smärta och mina fantasier. Killen var lite impad av att jag körde bil och bad ofta om att han skulle få skjuts in till stan efter repet. Åh, vilken dröm för mig. Han och jag ensamma tillsammans. Tänk vad man skulle kunna göra i en bil. Jag blev mer och mer spänd inför våra möten eftersom mina känslor var så översvallande och okontrollerbara. Och den obesvarade förälskelsen började faktiskt få negativa konsekvenser. Jag insåg att jag måste få ett slut på den här kärleksbubblan. Jag hade hört att om man talar om trollen, alltså man tar fram det i ljuset, så spricker de i solen och försvinner. Så efter ett rep när vi sitter i bilen så tar jag till orda och säger: jag är förälskad i dig. Jag vill inte vara det, men jag kan inte sluta känna de här känslorna för dig. Jag har aldrig sett någon så tydligt känna sig fångad i en bil. Och det verkade krävas en hel del självövervinnelse från hans sida för att inte kasta sig ur bilen. Jag berättade alltså om syftet med att tala om det här för honom och berätta vad jag kände för honom. Men jag kan inte påstå att det kändes ett dugg bättre efteråt. Resan in till stan blev både tyst och spänd. Och själv kände jag mig väldigt besviken efteråt när förälskelsen inte klingade av. Det var liksom det som var poängen. Jag kände mig lurad. Om det inte funkade hade jag ju inte behövt skämma ut mig genom att blotta mina känslor och göra mig sårbar. Ja, det fanns inte mycket mer att göra än att sluta gå till repen. Med tiden så föll han ju i glömska. Men nu när jag plockar fram minnena igen kan jag inte låta bli att undra vilka känslor som eventuellt skulle vakna om vi sågs igen. Ifall några förälskelsekänslor skulle vakna, är det då minneskänslor? Eller är det känslor som vaknar i nuet på grund av mötet just i den här stunden? Vad är det i så fall som väcker känslorna? Är det hans utseende? Hans ögon? Hans doft? Eller är det mina omedvetna föreställningar som jag projicerar på honom? Vad är det som väcker pirret i kroppen vid förälskelse? Är det bara oxytocin och serotoninchocker som utlöser förälskelsen? Varför blir man tunnelseende i förälskelsen och kan inte se någonting annat än den man är förälskad i? Jag har absolut inga svar. Men nog är förälskelsen en form av galenskap. En ljuvlig galenskap när man är mitt i den. Som en drog. Man vill bara ha mer.
Nu har jag Kajsa här. Du tycker det är rätt intressant att man kan se och tolka olika hemliga koder när man är en psykos. Och nu har du skrivit ihop en text om det här. Låt oss höra.
Ja, jag blev lite inspirerad av Anna här. Hemliga koder. Hemliga koder kan vara olika saker. Kan uppfattas, pratas vid olika språk. Till exempel tyska, franska. Och sen blir man oense och inte förstår varandra. Upplevs olika koder. Man tycker någon blinkar kan mer uppfattas som hemliga koder eller misstolkas att det går ett larm och när man gick förbi och så tror man att man var belamrad med magiska krafter och satte igång det själv. Eller att man ser nummerplåta på en bil och ser samband med det. Eller en grön bil kommer och en grön toppluva någon går förbi, ser samband med det och man ser uppenbarelser med det. Men koder kan vara mycket mer. Det kan vara spår i framtiden i kort eller kristallkulan. Eller om man har övernaturliga krafter. Hemliga koder kan vara med brottslingar. Kan tyckas polis ligger efter och inte hänger med. Sen sitter polisen i olika sammanträden och läser på och kommer steget före. Sen finns det agenter och spioner och falskspelande sammanhang till olika sanningar. Mer vanligt bland äldre och ner i åldrarna och nätet. Olika falska förhoppningar. Annars är väl hemliga koder inom modet, kläder eller nya produkter en hel vetenskap. Hemlig makeri tills det släpps och det kommer nyheter. man får veta om någonting är trendigt, inne, modernt. Lite hemliga koder, modernt, om man ses på stan. Satt faktiskt på utefiket nu, öppnat uteservering, tänkte på att vara inne och hemliga koder. Läste på och hade faktiskt redan kläder och tyckte att jag var inte så bra för kommersen. Men jag tyckte att det var rätt skönt att jag var modern och satt inne där på mitt utefik. Ja.
Tack så mycket, Kajsa. Välkommen, Stefan Persson. Du ska presentera en låt som du själv har gjort.
Ja, tack. Ja. Sitter en bra läge i den här mikrofonen?
Nej, du
får
ta
på
den lite.
Ja, 1,86. 1,85. Ja. Ja. Jo, jag heter Stefan Persson. Jag har skrivit en låt som heter Hoppas jag aldrig blir sjuk. Den är inspirerad eller baserad på mina egna erfarenheter av sjukvården under årens lopp. Så att, ja, det var det.
Ja, tack.
Tack. Tack.
För då får jag åka akut. Då är det roliga slut. Hoppas jag aldrig blir sjuk. Hoppas jag aldrig blir sjuk. För då får jag leva som en lus. Utan något snus. Säger bara nej, nej. Och botar gör de mig. De säger bara nej, nej. Hoppas jag aldrig blir sjuk. Hoppas jag aldrig blir sjuk. För då får jag åka akut. Då är det roliga slut. Och massor av medicin får jag. Sen ska jag må bra. Det måste vara något fel när det som sker, sker.
Oj, oj, tack. Oj, tack. Oj, tack, tack.
Nu har vi Ulla-Britt här och hon ska berätta om en psykoshändelse.
Ja, hej. Jag ska berätta om hur jag blev kär i kungen. I kungen. Jag hade liksom en... Fick för mig att jag också hade en sån här... nära vän, en sån här själsfrände. Och det var ju ingen mindre än kungen själv. Och jag trodde på det. Jag trodde på att jag hade någon connection med honom som Silvia inte alls hade. Hon var liksom... Hon fanns inte till i... Jag konkurrerade ut henne direkt. Alltså, det fanns inte var kvar. Och jag var helt inne på det här... Men det var ju tur att jag inte började jaga honom eller ringa till honom. Det var ju tur för min egen del. Men det så långt kom jag inte. Men det, så här efteråt så är det roligt att berätta om det. Att jag hade total koll på honom och vi var verkligen tvillingsjälar, han och jag. Har du någon fråga på det? Har du någon fråga på det?
Jag intervjuade dig om det här för att det var också det roliga att du, eller roliga, men du berättade hela den här psykosen som var väldigt lång, den var flera år.
Ja, alltså psykosen var inte flera år, men den återkom liksom. Det återkom det här konstiga att jag skulle, att kungen och jag hade någonting ihop. Alltså, hade.
och så bodde du också i England under den tiden, så du for i din psykos till England och skulle skriva en bok. Du skulle vara författare och skriva en bok.
Ja, just det. Du hade skrivmaskinen och närmen och hade flytt till England och skulle fortsätta med där. Och, ja, det var ju ganska stort att ge sig flytta liksom utomlands i en psykos. Det är lite ganska stora grejer jag har gjort liksom.
Och ändå klarade det så bra som du gjorde där. Du visst bodde du på en hotell och ja. Och
jag gjorde av med fadersarvet. Det gjorde jag. Det gick till hotell och bed and breakfast. Det gjorde det. Men ja, jag vet inte hur många skrivmaskiner jag köpte. Och hur många jag blev bestulen på. Det vet jag inte. Men jag var alltså i England i 2 år. Så att det var en lång psykos. Ja. Och då kom ju kungen till mig och hjälpte mig där.
Och du hade telepati med han från England och hit till Sverige.
Ja.
Och så var väl också någonting att du stred du inte mot nazister också.
Jo, det kommer alltid. Nazisterna är med på ett hörn där. Och jag är helt rabiat mot dem. Och, ja. Men det som skönt är att jag har kunnat skratta åt det här efteråt. Och det är väldigt befriande att se ett skämt i det här. Nu har jag, det är lite svårt att komma över att man har förlorat massa pengar på de här åren. Men ja, jag kom in på psyket där i England så att de hjälpte mig hem. Jag fick en flygbiljett och kom hem. Jag var på det här psyket i ett halvår faktiskt. Så det var en tumultartad upplevelse att vara där i England.
Jag vet hur du berättade också att hur du kom undan, att du lyckades hålla dig ren och rengöra under naglarna och allting sådär. Så när du pratade med någon kunde du ändå verka väldigt städad.
Ja, jag tror att jag verkar städad, men jag hade ju tur för att man kan ju komma i dåliga sammanhang med personer och sådär. Men jag tog inte kontakt med folk och jag var alldeles ensam där. I England. Jag var i Portsmouth. Så hade jag tagit tåget rakt ut. Jag visste inte vart, men jag hamnade i Portsmouth. Ja, man tänker på det helt galet. Men det är verkligen en form av galenskap. Och jag har lite skräck av om det händer mig någonting nu. Att någon nära kär går bort och sådär. Så kan jag bli lite psykotiskt. Det är sånt som triggar igång mina psykoser.
Hur kände du då igen att du kände då, eftersom du har haft många psykoser, så att hur kände du igen att en psykos börjar komma?
Nej, det gör jag inte. Alltså det är som man skriver den här boken, hon bara glider in här i psykosen. Man undrar liksom, vad börjar den och vad slutar den? Man bara glider in och man är helt övertygad om att man har rätt. Alltså.
Så man tappar som verklighetsuppfattningen ganska direkt?
Ja, det smyger sig på och till slut är man där. Och man är väldigt övertygande. Min mamma hade ju, hon gick ju på mig flera gånger att när hon har nog rätt. Liksom.
Jaså?
Ja, det gjorde hon. Men till slut så kom man ju på det att hon skickade hem, alltså tidigare läkare och psykolog som knackade på dörren och sådär.
Mm.
Och bröt sig in och stod och kämpade utanför innan jag öppnade. Det har varit många tumultartade upplevelser.
Mm.
Det har det varit.
Och du fick någon diagnos ganska tidigt?
Ja, och jag tror inte på det. För att jag var på psyket på Karolinska, där var redan 75. Och då kom jag in till läkaren och så frågade han så här: hör du röster? Ja, sa jag. Och så fick jag gå ut. Och sen fick jag en en diagnos. Schizofren var man då. Och jag tror inte på den. Och det har liksom hjälpt mig i mitt liv. Att jag har aldrig trott på det där. Och jag förstår inte riktigt vad det är. Men psykotisk vet jag att jag har varit. Så det är inte så att jag förringar min sjukdom. Men schizofren, det är ytterligare en belastning på en. Det är verkligen av den lägsta graden av sjukdomar man kan ha, sådär statusmässigt, liksom schizofren, när man verkligen illa ute. Men jag trodde inte på det, att jag hade den sjukdomen. Så jag gick ut och jobbade, jag gick på högskola och jag klarade skolor och sådär.
Och då var du inte öppen med folk att du har...
Nej, det har inte kunnat vara. Nej. Inte på arbetsplatser och inte bland... Alltså mina vänner visste ju om det. Men inte på arbetsplatser jag kunde vara öppen med det. Det har inte gått.
Men fint nu att du kan vara öppen här.
Ja, det känns skönt att kunna vara det. Och jag känner mig väldigt trygg här på det här Fontenhaus. Jag tycker det är ett jättebra ställe för mig.
Jag tänkte, jag vet inte om du vill berätta det. Jag tyckte det var fint att berätta hur du brukade skydda dig själv när du började vara i en psykos.
Ja, då skyddar jag hjärtat. Då sätter jag en bok framför hjärtat. Man känner sig så öppen och skyddslös. Liksom alla intryck går in så starkt. Så då klarar jag egentligen inte att uppleva så mycket. Utan varje samtal med en person, det kan bli för mycket. Och då sätter jag en bok framför hjärtat.
Ja. Och du berättade att du brukar sova med den där.
Egentligen så är det ju, psykosen utlöses ju av traumatiska upplevelser för min del. Och det var sådana här sexuella övergrepp när jag var liten som gjorde att jag blev lite konstig i relationer med män. Och jag tyckte aldrig att jag fick fart på kärlekslivet. Det blev misslyckat det mesta. Och då blir jag så fundersam över mitt liv och ingen familj och inte barn och det där. Som man vill uppleva, som alla kamrater har omkring en. Jag blev lite utanför och tappade vänner och blev bortsorterad, kan man säga. Och det har varit ganska svårt för mig i mitt liv.
Och hur hanterar du det?
Ja, jag får gå hos psykolog.
Mm.
Ja, för jag.
Ja.
jag får gå hos psykolog och sen... jag måste ha något mycket gott i livet att ha. Liksom. Jag måste liksom återerövra livet. Att jag upplever mycket vänskap, att jag lyckas med... Och baka eller lyckas med mycket i mitt liv till exempel.
Och det känns som du har återhämtat.
Ja, jag har återhämtat mig väldigt mycket. Har blivit, om jag läser dagböcker från 90-talet och ser nu. Så det är en väsentlig skillnad på mig hur jag var för 30 år sedan.
Mm.
Då var jag väldigt, väldigt förvirrad och mycket osäker. Och skulle inte alls kunna prata så här. Och det är så skönt att det går... Och förstå att man kan få ett bättre liv. Liksom. Det går. Men man får ju inte göra sig ensam. Man får inte göra sig ensam. Vi behöver verkligen varandra.
Anonyma psykoser, rätt som du sa. Det tycker jag vi startar det imorgon redan.
Jag tycker att det
är... anmäla sig.
Ja, för att de här upplevelser man har, det är så starkt för när man är inne i en psykos. De återkommer ju nästan... De här psykoserna återkommer ju på något liknande sätt. Så att det är någon tema man har. Och kan man bryta det och se det på ett mer drömlikt sätt. Så kan man ju tolka det liksom. Som att ja, det är ju naturligtvis värme och kärlek och närhet och sex och hela rubbet man vill ha. Eller hur?
Ja.
Och då står man långt utanför det, så är det svårt. Jättesvårt.
Mm.
För många av oss, de flesta av oss, har ju varit med om kärlekspsykoser här. Det tror jag säkert.
Ja, men tusen Tack, om du inte vill tillägga något mer.
Ja, det finns,
det finns jättemycket. Jag tror vi får ta ett till program om, ja,
psykoser.
Och man kan lyssna på din, där du har pratat in om din psykos när du var i England. Där vi har en podd som heter Vi måste våga tala om det, tror jag. Där det, ja, finns ett avsnitt där du berättar, mm, om din psykos.
Ja.
Ja, men...
Och det finns fler som kan... Det skulle vara roligt om vi kunde hitta någon grupp där vi kan prata om det här. Så att man slipper den här skammen och går bära på det här.
Mm.
Det vore jätteviktigt, mm, för oss. Mm. För många av oss.
Ja. Ja.
Tack så mycket.
Tusen tack.
Tack så jättemycket, Ulla-Britt. Du är bäst. Min kollega Oskar är aktuell med ett nytt album som han snart ska släppa. Idag är han här för att läsa upp en av låtarna som ska släppas ganska snart. Om jag har förstått rätt.
Ja, det stämmer fint. Jo, jag håller på att arbeta med albumet T-kakan. Eftersom jag tror på bokstaven T. Så jag är bokstavstroende, kan man säga. Men T, det är en bokstavstro på det icke-bokstavstroende, för att vara öppen och så. Så jag släppte faktiskt en sång då i fredags som heter Till mormor. Och jag tänkte att jag skulle försöka läsa den texten, annars sjunger jag mest. Men så det är lite premiär för mig att läsa. Och den skrev jag, min mormor bodde i Djursholm. Och när hon då gick bort för, ja, det var 2015. Så när jag träffade henne sista gången på sjukhuset, så... Hon var väldigt så, hon hade jättemycket energi, min mormor. Hon kunde säga precis det hon tänkte på, liksom. Och var väldigt fysisk och en väldigt spännande person. Och det var kanske inte alltid heller helt lätt i Djursholm och så. Så jag upplevde också, jag var väldigt fascinerad av henne som barn. Och när hon var där på sjukhuset så tog hon min hand och så var hon plötsligt helt lugn, så som jag aldrig hade upplevt henne. Och så sa hon, så är det. Och så sa hon det igen, så är det. Och så satt vi där ett tag och så höll hon min hand. Och så det var en väldigt stark upplevelse. Och sen så har jag en ordvrängarhjärna som jag ärvt från min morfar bland annat. Så då stannade det där, så är det kvar. Och så blev det som att jag ville skriva någonting om det där. Så är det. Och så började jag rimma på så är det. Så till slut så blev det 12 verser. Som alla liksom rimslut är på det här, så är det längs hela den här berättelsen om vad det är som är. Så jag tänkte läsa den nu till mormor. Det finns en sak som jag har svårt för, och det är när någon säger att så är det. Jag vägrar tro att det är sant, fast någon står vid sin mormors grav och svär det. Visst skräms jag av att allt förändras. En evig känsla av fara och färde. Men ännu mer skräms jag av en värld som aldrig skulle byta kläder. En dag med bara regn känns som det bara kan vara regn. Sen skiftar vädret. Så är det. För jag går ständigt på att världen, liksom vädren, har konstanta värden. Men det är ständig snurr på sfären. Och i ständig världsförändring är den. Visst, vetenskap finns med och läraren, men ger oss bara svar på ungefären. För hur vi än studerar världen så beror det på hur vi beskär den. Vi trodde länge att vår jord var platt tills någon satte sig på tvären. Så är det. Men det finns de som står och påstår att det står att finna sanna vägen. I Bibeln står att Jesus återuppstår och så börjar himlafärden. Men bara för att någonting står så har det inte tolkningsföreträde. Nej, ingenting står skrivet, så det enda som står stadigt står och väger. Och ingenting består, och det som kvarstår är att stå med öppet läge. Så är det. Men visst finns sånt som står sig länge. Vid sjön står jämt och häckar samma häger. Den står och står där år för år, som om den har för evigt slagit läger. Fast världen står och faller, står den stadigt kvar och pall i alla väder. Men även en enträgen häger tar till slut till flykt och blir en sägen. Som ett vin som står så länge att det till slut inte står ut och blir vinäger. Så är det. Och länge så var alla svanar vita tills det kom en svart på fjärden. Som om den ville säga, ni blir så lätt svart och vita som vore ni schackbräden. För hälften tror att allt är sant i svartvita Netflix-dokumentären. Och resten vill ha allt i svartvitt och en kanal i tv-mackapären. För så var det. Men ingen vet vad svanarna imorgon kommer ha för färg på fjädern. Så är det. Men det finns de som tror sig veta allt, som gärna ser sig som de lärde. Som vet exakt hur mycket salt det är i palt och hur man spikar spik i bräder. Som vet att romerna som tigger överallt i själva verket gör affärer. Som tycker att det är på tok för mycket dalt och det behövs fler militärer. Men att det i vårt långa land nu blåser kallt, det är snart allas utgångsläge. Någon tycker, den som röstar på klimatet, det är den vars maträtt flygs från typ Kap Verde. Någon tycker, den som röstar SD har sitt fäste ute i landet, som typ Gävle. Någon tycker, den som röstar höger är den som minst behöver klöver över. Den som röstar vänster tvättar ändå sina fönster med ruttjänster. Den som inte röstar alls, det är den som ger mest hals, typ som en tjäder. Någon tycker svensk jul ska vara svensk, men det får man väl inte tycka nu i Sverige. Så är det. För jultraditionen, givetvis, har just precis ett vis för hur man bär den. För julgranen ska vara precis, men just precis ett vis för hur man klär den. Och julgröten ska vara av ris. Men just precis ett vis för hur man spär den. Och julskinkan ska vara av gris. Men just precis ett vis för hur man skär den. För så har man gjort sedan farfars farfars farfar skar i suggorna med svärden. Så är det. Och tomten ska ha stort vitt skägg och det ska höras bjällerklang från släden. Det ska vara Kalle klockan tre och det ska ligga vit, tung snö på träden. Lussekronan ska ha vita ljus och det ska vara en vit, blond tjej som bär den. Men till er vita, vise män som fastnat i att följa samma stjärnor. En dag ska julafton inte infalla i december den 24. Så är det. En dag ska inga få förlossningsvård som skapats utav fäder. En dag ska inga kroppar gömmas undan utan dansa runt i glädje. En dag ska inga människor falla utanför som förtidspensionärer. En dag ska inga barn få höra bomberna som släpps i flygplansräder. En dag ska vi förstå att allt förändras. Utan att vi går och räds det. Så är det. Men som ni märker, säger man så är det inte, då säger man så är det. Jag har lagt krokben på mig själv och trillat i den grop jag står och gräver. Jag snärjer in mig i ad hocs. Och trots denna paradox, nu kommer jag med lite det är en lång jäkla dikt. Jag snärjer in mig i ad hoc och fastnar i någon paradox, och alla försök att lämna loopen och att komma ut ur den här gropen är förgäves. Det är väl först när jorden skyfflas över mig som jag ska fatta något av värde. Så är det. Och när min mormor låg för döden, då tog hon lugnt min hand och sa, så är det. Det var som att hon slutligen fick känna lugnet i sitt mellangärde. Hon hade säkert ADHD, fast ingen hade kommit på det. Miljoner myror i sin kropp och grodorna flög ur nonstop. Hon kämpade hela livet, med att känna att hon hade lika värde. Jag hoppas det var det hon kände när hon tog min hand och sa, så är det. Nu står jag mormor vid din grav och mormor, här så svär jag att så är det.
Tack så mycket, Oscar.
Tack. Man får gärna gå in och lyssna på Spotify, Oscar Jeremias, om man vill höra denna dikt i sjungen version. Tack så jättemycket för att jag fick läsa den för er.
Det var allt vi hade att bjuda på idag. Stort tack till alla er som lyssnat och tusen tack till dagens gäster Frida Andersson och Ingrid Andersson. Ni som inte läst boken kan köpa den på nätet. Kärlekspsykosen! Nästa livesändning blir 2 maj. Vill du vara med i programmet kan du höra av dig till info@radiototalnormal.se eller komma till våra redaktionsmöten på Fountain House i Götgatan 38. Måndagar 11:00. Du kan alltid lyssna på oss via www.totalnormal.se. Där finns alla våra program samlade. Du kan också lyssna via Soundcloud, iTunes och Spotify. Du hittar oss på sociala medier som Facebook och Instagram. Radio Total Normal drivs av mediehuset Samfingo med stöd från Socialstyrelsen, Fountain House, Stockholm och ABF. Tekniker var Johan Hörnqvist. Producent Malin Jakobsson. Och jag som var dagens programledare heter Elinor. Tack för att ni har lyssnat.